Välkomna allesammans till denna kvällsgudstjänst då vi ska stanna inför Lutherkoraler. Du behöver för att följa med dels den här agendan och dels en vanlig psalmbok. Det finns ju flera Luthersalmer i vår svenska psalmbok, men vi har gjort ett urval. Av två anledningar så har vi tryckt upp de psalmer som inte stämmer överens med nuvarande svenska psalmbok från 1986. Dels beror det på att körsatserna, där finns den gamla texten mellan notpartierna. Och dels på att de som har bearbetat Luthers psalmer kanske mera har blivit deras psalmer än Luthers psalmer i vissa fall. Men de psalmer som stämmer överens, de finns på nummertavlan. Och som ni ser då på sista sidan så åtföljs då de här koralerna av en vesper. Och längst ner så står det kollekt upptagits i musikverksamheten. Jag vill fästa er uppmärksamhet på detta och anbefalla denna kollekt. Vi har ju inga särskilda köranslag och därför så är det en uppmuntran till kören och också bidrar till att utveckla körarbetet. Så jag vill anbefalla denna kollekt varmt. Ja, Luther var ju som ni vet en klosterbroder när det begav sig. Och han var väl förtrogen både med den gregorianska sången och en del andra psalmer och sånger. Luther har översatt en del från latin till tyska. En del har Luther skrivit psalmer till den här texten, till den melodin som fanns på gamla processionssånger. En sådan är ju Gud trefaldig status bi och en sådan är psalmen 51 som vi nu ska börja med. En alltså en processionssång som Luther har skrivit texten till.
Thank you.
Luther har inte bara skrivit text till befintliga melodier, gamla processionssånger som den vi sjöng nu, utan Luther har också skrivit både text och melodi. Så är det till exempel med salmen Av himmels höjd. Det var egentligen skrivet som en barnsalm. Luther skulle lägga barnen och då växte den här salmen fram. Och det var en psalm egentligen gjord för ett julspel där ängeln talade om ett barn är fött på denna dag. Och sedan i den åttonde versen när man hade fått hela den här beskrivningen av vem Jesus är och hur man finner honom, då stämde barnen in: välkommen var, o Herre kär, en gäst när oss du vorden är. Att det var en barnsalm, en vaggsång, det kan vi också tänka på i den nya tappningen, nya översättningen. Där talar man inte längre om änglarnas kor, utan där har man, där talar man om: och fyll mitt hjärta med en psalm, en vaggsång vid din krubbas halm. Och det är just den här psalmen, en vaggsång vid din krubbas halm. Nu gör vi så att, som ni ser, att kören sjunger vissa verser och församlingen sjunger tillsammans med kören varannan vers.
Yeah.
Ja, den här psalmen beskriver för oss vad som har hänt i juletid. Precis som ängeln kom till herdarna där ute på marken, de som höll vakt om natten över sin jord, så har budskapet kommit till oss. Ett barn är fött på denna dag. Men vem är han egentligen, det här barnet som föddes? I den andra julsalmen som finns här på bladet, Lov vare dig och Jesus Krist, där beskrivs det, han är den högste faderns ämne son. Han är en gudomstråle, mild och ren, Gud faders son av himmelrik. Och det beskrivs också vad som har hänt genom honom, Jesus Kristus. Kören sjunger nu den första versen, Lov vare dig och Jesus Krist. Det är den versen som Luther inte har skrivit. Sen får vi allesammans sjunga, kör och församling sjunga vers 2-7. Det är de verserna som Luther har skrivit. Från julen tar vi ett språng till påsken. Luther har inte skrivit några renodlade faste och passionssalmer som vi har i vår psalmbok, utan det är Luther hoppar direkt från jul till påsk. Men Jesu lidande för vår skull finns ju med också i både i julsalmen som vi har sjungit, men också i påsksalmen. Där talas det om hans offerdöd på korsets stam. Men genom uppståndelsen så har Gud visat att han gillat Jesu återlösningsverk. Och därför så kan vi sjunga och fira påskhögtid med gott behag och prisa Gud för nådens dag. Salmen i dödens band låg Herren Krist. I dagar efter påsk så kommer pingsten, den heliga andes högtid. Och som vi sjunger i denna gamla pingstsalm så är ju den heliga andes uppgift att hjälpa oss att lära känna Jesus Kristus. Som vi sjunger i den sjätte versen, Gud fader du oss känna lär och vittnesbörd om sonen bär. Till Gud du visar vägen bäst, du som av Gud utgången äst. Salmen kom helige ande Herre Gud. Salmen 345 som vi strax ska sjunga kan man säga beskriver något av Luthers egen troskamp. Och den salmen kan också bli en salm till tröst och hjälp i en kristen människas troskamp. För att vara kristen, det är inte bara så att säga att allting är fint och klart och bra. Utan det är också en kamp mot svårigheter och nöd. Kören sjunger den första versen och därefter så sjunger församlingen vers 2 och 3. Och så stannar vi upp och reflekterar över de här orden som vi har sjungit. Ja, i denna Luthersalm, i de här första verserna, så beskriver Luther något av sin nåd, något av sin troskamp. För hans kamp gällde ju att hur ska jag finna en nådig Gud? Det kanske inte är det som många människor idag frågar efter, men vi alla behöver Guds nåd. Även om Luther hade en stark syndakännedom så börjar inte salmen så, utan det är ett anslag, inte ur djupens nöd jag ropar till dig Herre, utan var man må nu väl glädja sig. Så det är själva anslaget, glädjen över att Gud vill vara barmhärtig, att Gud har gett oss ett hopp om räddning, ett hopp som vi inte ska visa ifrån oss, ett hopp som gör att vi kan lita på det som Gud gör. Men så kommer då den här versen 2. Jag under Satan fången låg och kunde mig ej hjälpa. Syndamedvetandet fanns där, ja, och han kunde inte hjälpa sig själv. Det kan ingen av oss göra. Han var som en fånge under Satan. Kristus, han gör oss fria. Om sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Men utan Jesus, då är vi förlorade. Och synden som plågade Luther och som har plågat många allvarsamma kristna, det är inte bara de syndliga handlingarna, de syndliga orden vi har sagt, utan det är, som vi sjunger här, den synd som rådde i min håg, alltså lusten till synd. Det som vi kallar för syndafördärvet eller arvsynden, som vi har med oss ända ifrån den första Adams tid. Det är det som gör att vi har lust till det onda och är oförmögna till det goda. Och när Luther tänkte på detta, då tänkte på sin synd, så kan han säga: min synd mig till förtvivlan drev, mitt samvetsdom orygglig blev. Ja, ser vi bara på synden. Jag vet att det finns människor som har ett starkt syndamedvetande och man ser bara på synden. Och ser man bara på synden och på sitt eget fördärv, då så blir man förtvivlad. Hur ska jag komma ur det här? Hur ska jag finna en nådig Gud? Helvetet stod öppet. Men Gud vill inte kasta någon enda syndare i helvetet. Gud av sin barmhärtighet sin ögon till mig vände. Gud såg Luther, och Gud ser dig och mig, och Gud ser vad vi både har gjort och gör. Han såg i nåd min uselhet. Ja, uselheten kan vi inte gör oss fria ifrån själva, utan uselheten finns där och Gud ser min uselhet, men inte för att döma och fördöma, utan han såg i nåd min uselhet. Det är därför jag behöver Guds nåd, därför att uselheten finns där. Ändock jag var av synder full, var han för mig en faderhull och lät sig om mig vårda. Ja, Gud är den käre himmelske fadern, mitt i allt detta, mitt i all synd och mitt i allt elände, så är Gud den barmhärtige. Hur visade då Gud sin barmhärtighet? Jo, det ska vi sjunga om i vers 4, 5 och 6.
Thank you.
Ja, för att bli vår frälsare så sände Gud sin enda son i världen. Han sa, far ner ut i det syndaland och lös det fångar arma. Ja, sonen kom ju, som det stod hos profeten och som Jesus sa i sin första predikan i Nasarets synagoga. Han kom för att ge frihet åt det fångna. Fri från synden och den stora nöd som vi befinner oss i så länge synden är oförlåten. Och då, om synden inte blir försonad och förlåten, ja, då går vi en evig död till mötes, alltså ett evigt skiljande ifrån Gud. Då sände Gud sin son, och sonen var sin fader lydig och kom till mig här på jorden. Kristus blev människa för att du och jag skulle kunna bli Guds barn. Sonen var lydig. Vi kan tänka på orden i Filipperbrevets andra kapitel. Att Gud sände sin son. Kristus var lydig in till döden. Döden på ett kors. Det var en kamp. Det var en svårighet för Jesus Kristus, liksom det var en svårighet för Luther naturligtvis, och för dig och mig, men att vara lydig. Men Kristus kämpade sig verkligen igenom. Vi kan tänka på Jesus i ett Getsemane, där han säger, ske inte min vilja utan din. Han våndades inför lidandet, men ändå tog han det på sig. Han gjorde det av kärlek. Gud bevisar sin kärlek däri att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså inte först sedan vi hade visat en allvarlig bot och bättring, utan medan vi ännu var syndare. Och han frälste mig från allt det ve som jag förskylt att lida. Ja, syndens lön är döden, står det. Men Jesus, han tog dödsdomen på sig. Han gick i döden för att du och jag ska få leva med honom. Leva som Guds glada och trygga barn under vår levnad här på jorden. Och sedan att leva med honom för evigt hemma hos Gud. Hur gjorde Jesus då? Hur gjorde han för att frälsa mig från allt det vi som jag förskyltat dita? Jo, i den sjätte versen står det, för mig sitt liv, sitt dyra blod, han ville inte spara. Jesus offrade sitt heliga och dyra blod. Du är alltså friköpt, inte med guld eller silver, utan med Kristi dyra blod, såsom blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Och det, vi kan också, det så står det i första Petrusbrevet. Och vi kan också tänka på orden i Luthers förklaring till den andra trosartikeln. Icke med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och sitt oskyldiga lidande och död. Det har han köpt mig med för att jag ska vara hans egen, bliva och leva under honom i hans rike och tjäna honom. Domen kan jag bäva inför, men det finns ingen fördömelse, ingen fällande dom. För dem som är i Kristus Jesus, står det i Romarbrevets 8:e kapitel. Och därför kan jag vara trygg. Ut i hans död min synd försvann. Ja, när Gud förlåter, för Jesu Kristi skull, han som har försonat oss, är försoningen för våra synder och för hela världens, då försvann min synd. Jag behöver inte tänka på den. Gud har sänkt den i nådens hav. Så är jag frälsad, vorden. Ja, det blev jag en gång på Golgata när Jesus fullbordade sitt frälsningsverk i lydnad för den himmelske fadern, så fick jag också del av frälsningen, en hel och full frälsning som jag får ta emot i tro och tillägna mig och glädja mig åt, även när jag ansätts av anfäktelser, av Satans brinnande pilar. Så får jag säga, Jesus är min frälsare. Genom hans dyra blod är också jag frälst, en syndare frälst av nåd. Jag sa att den här psalmen i någon mån beskriver Luthers kamp, och kanske också du har erfarenhet av en sån här troskamp. Men ändå så får du glädja dig, för Gud är oss nådelig, oss som vore döden värd. Nu ska vi gå över till vesperdelen av den här sångkvällen, och ordningen den har ni på sista sidan på bladet, och då ska vi sjunga den Luthersalm, kanske den som man allra mest förknippar med Luther: Vår Gud är oss en väldig borg. För Luther bygger den här salmen på Psaltaren 40. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden väl beprövad. Psalmen 237.
min räddning. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skulle vi inte frukta om än jorden omvälldes och bergen vacklade ned i havsdjupet. Om än dess vågor brusade och svallade så att bergen bävade vid dess uppror. En ström går fram, vars flöden giva glädje åt Guds stad och den högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte, Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedningarna larma, riken vackla, han låter höra sin röst, då försmälter jorden. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss lyssna till Herrens ord ur Romarbrevets första kapitel. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangelium uppenbarades nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Psalmen 373, där Luther har skrivit melodin.
Till den mäktige har gjort stor mirakel.
vare med er. Låt oss bedja.
Himmelske Fader, vi frambär inför dig vår tack och lov att du för våra fäder återupptände ljuset av ditt evangelium och gav dina tjänare nåd att bekänna din sanning. Vi tackar dig också för att du hittills har låtit oss behålla ditt rena och klara ord, fastän vi för vår otacksamhets skull hade förtjänat att mista det. Vi ber dig, låt det bevaras oförvanskat åt våra efterkommande och avvärj all villfarelse. Förhindra allt missbruk av ditt evangelium till självsvåld och falsk frihet. Ge ditt ord tjänare, nu och framgent, samma mod och vishet som du gav åt de första bekännarna. Och låt din kyrka allt mer enas i sanningen och kärleken, ditt heliga namn till pris och ära. Amen. Vaka över oss, Herre himmelske Fader, och bevara oss för allt ont, både till kropp och själ. Giv oss nåd att i denna natt trygga vila under ditt beskärm. Beskydda och välsigna din kyrka. Bevara vårt folk och vår överhet. Tänk i nåd på dem som är stadda i sjukdom, nöd och fara. Förbarma dig över alla människor. Och när omsider vår sista afton kommer, låt oss då få insomna i din frid, att vi må uppvakna till din härlighet. Amen. Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Thank you.
Då vill jag säga ett varmt tack till Magnus Bogren, vår organist, som har lagt ner ett stort arbete på den här kvällen, den här musikgudstjänsten. Och till kören som har ställt upp och övat en stor del av hösten just inför denna gudstjänst. Och till våra musiker, Lars-Göran Valdetoft och Birger Fjordhult, tack ska ni ha för detta. Och tack ni som har kommit och sjungit till Herrens ära. I annonsen i 7 dagar så står det att det serveras kvällsmörgås. Och Lennart Olsson påminner mig om detta. Så välkomna ner en trappa och ta kvällsmörgås och umgås med varandra nu en stund ikväll. Så får vi gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.